Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Och dessutom vill jag att den här podden ska inspirera dig till förändring. Hoppas det är bra med dig. Bor du i Stockholm så kanske du har sportlov. Jag är nu på Mauritius och sitter på mitt hotellrum. Och jag är här med mina barn och min man. Det är ju paradiset på alla sätt och vis. Det är nog inte så många som åker hit dock en vecka, för vi, både jag och min man är väl lite av skyttar, alltså vi båda skyttar om man nu ska tro på astrologin. Vi har liksom det här i oss att vi gör vad som helst för lite, för att vi ska kunna liksom uppleva saker eller vad man ska säga. Men det har ju väldigt mycket med att jag har gjort en stor förändring i mitt liv, att jag förstår att vi måste börja leva nu. Och man kan ju inte såklart åka bort och resa varenda lov för det. Men mitt förra år kantades jag av ganska traumatiska händelser, och dessutom, alltså herregud, jag befinner mig verkligen i att vara nästan 50, och ja, om 2 år är nästan 50. Och dessutom, ja, men min mans mamma har Alzheimers och har nu fått kommit in på ett hem, och det är helt banalt. Det var ju liksom bara några år sedan som man kände att liksom allting var som vanligt. Och ja, ni som är i min ålder förstår ju den här känslan. Jag har i alla fall väldigt drabbats av den. Och grattis till dig som inte är i den känslan. Men det jag vill säga med det här är att det är inte alla dagar man kan åka bort eller göra något sånt här. Men det är så otroligt klyschigt att säga att man ska leva varje dag. Men det är ju alldeles för många dagar, med tanke på att vad som helst kan hända när som helst. Och det är alldeles för... livet känns väldigt kort när man har börjat nå den här åldern. Usch, det här låter ju jättedeppigt. Är jag i 50-årskrisen? Kanske. Ska ni behöva lyssna på det här? Nej, men det är de här tankarna som får mig. Förut har jag skjutit upp jättemycket. Jag är uppväxt med att man ska skjuta upp saker. Eller jag har i alla fall trott det. Jag har en pappa som har jobbat väldigt hårt. Och av den anledningen har jag trott att det är det man ska göra. Och att unna sig är någonting fult. Att liksom, det har jag verkligen. Jag kommer ihåg att jag blev rätt chockad på min 30-årsdag när pappa sa till mig: du Caroline, vet du vad livet handlar om? Det handlar om att ha kul. Jag kunde då inte ta in det. Vad snackar han om? Han har ju visat mig någonting helt annat. Han har visat mig att det viktigaste är att jobba. Har man inget jobb, så han bryr sig inte riktigt om vad man har för jobb. Utan bara man jobbar och gör sitt bästa. Det är det absolut viktigaste. Så många av mina vänner kan säkert skriva under att jag har retroaktivt varit väldigt dålig på att ta liksom, att åka själv på retreat eller att lägga ner pengar på mig själv. Nu är det dags. Och det är dags nu när jag har nått den här åldern. Jag får fortfarande, som ni hör, brottas med att jag gör det. Både inför mina föräldrar och inför mig själv. Men livet är ju nu, så det är ju bäst att bara göra det helt enkelt.
Ready Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag har platser kvar i min coaching. Är det så att du är intresserad av att komma till mig som coach? Alltså, du kanske är intresserad av att minska stress, prestationskrav. Du kanske drömmer om att göra något annat. Du kanske vill lära dig att leva mer och vara mer närvarande. Och att njuta mer av livet och kunna liksom, ja, stoppa det här att livet bara passerar. Vad det nu än är, så är du varmt välkommen och signa upp på carolinorbeli.com, och på min hemsida så finns det mängder med recensioner av mina tidigare klienter som har skrivit helt enkelt recensioner, och det finns även på mitt Instagram, carolinorbeli coaching. Jo, jag har platser kvar på min yoga- och vandringsresa till Deja den 22-25. Och vi ska ju yoga och promenera i bergen, och vi ska äta god hälsosam mat lagat av en kock och bo i ett lyxhus i bergen och se ut över havet. Och miljön är helt fantastisk. Jag behöver knappt göra någonting för att det här retreatet ska bli bra, för att bergen är så läkande. Så gå in på carolinorbeli.com och be om mer information om retreatet. I det här avsnittet har jag intervjuat Josefin Jönsson, och hon har ett företag som heter Happy Performance. Och i det här avsnittet så pratar vi om just prestation och hur man ska må bra och hur det kan vara att inte må bra när man presterar. Hon delar med sig med sin egen hälsoresa, och idag så jobbar hon som hälsoutvecklare och arbetar med att utveckla verksamheter och har utvecklat över 200 verksamheter. Hur som helst, lyssna till ett jätteinspirerande avsnitt med Josefin Jönsson. Hej och välkommen till Prestationspodden, Josefin.
Tack så mycket.
Hur har din dag sett ut?
Ja, min dag har varit riktigt bra. Jag har varit ute hos en kund här i Stockholm där jag har haft både möten med ledningen och även haft en del MI-samtal med en hel del medarbetare.
Och kund, då tänker folk kanske, vad jobbar du med?
Ja, jag är hälsoutvecklare och arbetsmiljöstrateg. Så jag jobbar egentligen med att skapa mer välmående och friska arbetsplatser.
Vad är det för händelse, tänkte jag? Eller det är ofta, för det ligger ju ofta någon anledning varför man börjar själv jobba med hälsa. Vad är din?
Ja, alltså i grunden är det att jag är gammal elitidrottare. Och som gammal elitidrottare både inom faktiskt simning och dragbåtspaddling. Så lär man sig väldigt tidigt hur viktigt det är att må bra för att det ska gå bra. Ju bättre jag tar hand om mig, ju bättre förutsättningar jag ger mig själv. Nu ju bättre kommer jag prestera. Och redan där växte intresset för hälsa. Och jag insåg att det var likadant både innan när jag pluggade under studietiden. Men också när jag kom ut i arbetslivet. Och då insåg jag också att där fanns inte alltid samma hälsotänk. Så att jag valde att plugga till hälsoutvecklare via Göteborgs universitet. Och där växte som sagt intresset av hälsa och att komma ut och göra skillnad i arbetslivet.
Ja, vad spännande. Så berätta då om din karriär du hade innan.
Ja, först höll jag på med simning, det gjorde jag. Jag har gjort nästan hela mitt liv. Men under i slutet av min karriär kan man säga, när jag egentligen var som bäst, tagit SM-silver som bästa merit som simmare, så skadade jag mina axlar. Vilket satte rätt så tydliga spår i min hälsa, att det tog rätt så lång tid att komma tillbaka och träna upp. Och därefter så fick jag problem med hälsan, immunförsvaret, så jag var sjuk en hel del. Efter det så började jag tappa rätt mycket motivationen just för simningen. Så att då valde jag att lägga baddräkten på hyllan, satsa på studierna. Och sen, konstigt nog av en gammal simmarkompis, så blev jag indragen och paddlade dragbåt istället några år senare. Och kom in på det spåret och började paddla dragbåt på elitnivå istället och i landslaget. Och där fick jag även möjligheten att paddla hem ett historiskt EM-guld och ett VM-silver.
Åh, det var inte dåligt. Men jag tänker direkt sådär när du kanske, eller jag ska fråga dig, lägger man ner mycket träning då? Var det mycket träning för att nå de där resultaten?
Ja, som man kan säga, som simmare så tränar man ju 14 gånger i veckan. Det var ju morgonträning, det var eftermiddagsträning och kvällsträning. Så det var oftast 2-3 pass om dagen. Och sen så var det ju styrketräning och landträning på det. Så man malde en hel del längder som simmare. Men det var också det som gjorde att mitt immunförsvar också försvagades. Att min kropp klarar liksom inte det en viss tid. Och det sliter rätt mycket på axlarna. Jag var fjärilsimmare, vilket är rätt så tungt. Så när jag väl började paddla istället, så var jag väldigt mån om att inte överbelasta mig själv, utan att lyssna på kroppen mer. För då hade jag en helt annan kompetens. Jag hade pluggat mer hälsa. Jag hade bättre förståelse vad min kropp klarade. Så där var jag väldigt mån om att sätta gränser. För jag insåg också att ju bättre jag mår, ju bättre går det.
Men liksom 14 timmar i veckan och man ska då också kanske försörja sig på något sätt. Kan man försörja sig på simning?
Ja, är man Sara Sjöström så kan man ju definitivt det. Men ja, simning, nu var det ju ett tag sedan jag la baddräkten på hyllan. Men just då så var det betydligt tuffare. De flesta jag kände som var simmare, de hade ett sidan om jobb eller pluggade och fick bidrag därifrån eller tog sig sen lån. Så just då så kunde ju ingen av de närmaste jag kände, man fick ju bidrag från klubben, man hjälpte till att sälja bingolotter och dela ut kalendrar och allt möjligt för att få ihop lite pengar och jaga sponsorer och sådana saker också, som det ofta säger inom föreningslivet.
Ja, jag bara tänker att det är ganska, eller jag bara har min förutfattade mening, men att liksom känna att man ska satsa på något som inte riktigt ger en den betalning man behöver. Man ofta behöver ha dubbla jobb eller det är en ganska stressig tillvaro, alltså till slut.
Mm.
Ja.
Mm. Det blir rätt mycket som man ska hinna med på alla sina timmar, och under simperioden så blev det sömnen för mig som fick stryken.
Oj, hur var det då?
Ja, men det blev ju vissa nätter man satt uppe och pluggade halva natten för att man skulle hinna med skolan. Och sen var det tidig morgonträning på morgonen och så gick man till skolan. Så att jag började redan då introducera powernaps. Jag tog powernaps så fort jag kunde var jag var. Det var powernaps i skolan, det var powernaps på bussen, det var powernaps på tågen, det var powernaps när jag kom hem. Och jag insåg att då kunde jag liksom ladda batteriet lite så att jag kunde hålla energin under dagen. Men det är ju inte hållbart i längden, då inget jag rekommenderar. Och det är någonting som jag fick lära mig en del läxa av sig när jag mitt immunförsvar gick ner när jag var lite simmare.
Berätta om det då.
Ja, det var egentligen bara att jag vaknade en dag och mådde jättedåligt. Hade hög feber runt i kroppen. Spydde. Och jag var så pass dålig efter 2-3 dagar att jag fick åka in till sjukhuset. Och ligga på intensiven i 2,5 vecka. Och det var att jag hade fått lunginflammation med vätskenjutning så att mina lungor fylldes med vätska. Så man kan säga att jag drunknade inombords, vilket kanske är lite passande med tanke på att jag var simmare just då. Så man skulle kunna tro att jag tagit en stor kallsup, men så var det inte. Men då var mitt immunförsvar väldigt fort och jag blev förbjuden att vistas i simman på 6 månader. Så att
oj.
Mitt immunförsvar kunde återhämta sig.
Och vad var det som, det var det här sömnen och vad var det som?
Alltså det kan absolut ha varit en kombination att jag sov för lite under den perioden, tränade extremt hårt.
Mm.
Men sen så kom de också fram till att jag hade brist på IGA, immunglobulin. Som egentligen är, man kan väl säga, antikroppar i slemhinnorna som skyddar mig. Så man kan väl säga att jag har färre krigare än vad andra har i slemhinnorna så att jag får lättare infektioner. Så de gjorde en utredning senare och upptäckte det.
Ja, och var det här ett steg för dig till att alltså börja jobba med hälsa?
Ja, alltså jag hade ju redan haft intresset då för hälsa rätt så länge. Jag hade gått idrottsgymnasium där jag fokuserade på simning, där vi läste en hel del om hälsa. Jag hade varit med i juniorlandslaget, ungdomslandslaget en liten period och där fick man också en hel del föreläsningar av nutritionister och jag har olika typer av föreläsare som kom dit. Utbildade oss mycket som möjligt men även inom simklubben. Och när jag inte kunde hålla på med idrott så tänkte jag, men vad ska jag göra då? Vad ska jag då hitta på mig? Och då kände jag rätt så lätt, ja, men jag hittade någon kurs eller någon så här utbildning som jag kanske ska läsa som är inom det syftet. Och då började jag plugga en hälsokurs som heter Positive Psychology eller psykologi och inflytande var lite bland, jag kommer inte ihåg exakt vad den hette, men det var på Lunds universitet. Och där började intresset växa.
Mm.
Av att jag tyckte det var väldigt spännande och intressant att se hur man faktiskt kunde förändra sina förutsättningar genom att bussa sig själv och egentligen ta hand om sig själv. Och hur mycket bättre man faktiskt kunde må, både fysiskt och psykiskt och socialt, genom att ta hand om sig själv.
Ja, vad intressant. Men jag tänker så här, alltså när man lyssnar till dig med dina olika, din bakgrund inom simning och drakbåtspaddling, att prestation är en central del i ditt liv.
Mm.
Ja. Hur mår du av prestation?
Jag skulle ljuga om jag sa att det inte gav mig en kick. För det gör det. Det hjälper mig att sätta mål. Det hjälper mig att driva mig själv framåt. Och jag får definitivt energi av det. Jag gillar att prestera. Och jag hade under en lång period faktiskt till med prestationsångest. Där jag kände att jag alltid behövde vara bäst. För att så simmare som jagade hundradelar. Och det är så små skillnader som kan betyda om du kommer etta eller om du kommer sist i tid. om det är riktigt, riktigt jämnt. Det kan vara att du gjorde ett litet felsteg när du stod på pallen och sköt ifrån. Det kan vara att du missade vändningar lite. Det kan vara att du tog ett helt antag till istället för att glida in i mål. Och då blir det att du går in och liksom jobbar på små delar hela tiden. Och du blir väldigt kritisk mot dig själv. För du får hela tiden konstruktiv fiber hela tiden du kan utvecklas. Och du jagar det till en sån marginal att det har en tendens att smitta av sig på annat. Att för mig var det i alla fall så att det smittade av sig till exempel på studierna. Att fick man MVG så var det liksom som det var då, det betygssystemet. Att varför fick man inte alla rätt? Varför fick jag ett minus där? Att det kunde bli lite för mycket också. Och samma sätt att man typ i arbetslivet, att man börjar jämföra sig själv. Att man hela tiden vill ha bekräftelsen av att vara bäst och ligga på topp och prestera. För man inser också då, det var då man fick uppmärksamhet och då man kände sig sedd. Ja, och det kunde också bli ett litet av ett beroende.
Precis, och hur har du arbetat med det?
Ja, jag kan väl säga att jag fick en hel del hjälp tack vare fantastiska idrottskollegor, kan man väl säga. Och även tränare som kom in och pratade med en. Och så även att man fick möjlighet att träffa mentaltränare. Så måste hjälpa den att se vad som är viktigast. För är allting lika viktigt att vinna och prestera? Ja, nej, det är det. Varför vill jag vinna? Varför vill jag prestera? Är det för min egen skull eller är det för att jag har ett bekräftelsebehov eller är det för att jag vill utvecklas? Att ställa de frågorna och också göra sig skillnad på liksom prestation och person. Är jag en sämre människa för att jag inte presterar bäst alltid? Är jag en sämre människa för att jag inte vann detta hitet eller för att jag inte persade det? Nej, det är jag inte. Kanske jag precis varit sjuk eller kanske har jag inte haft möjlighet att kunna förbereda mig. Jag kanske varit skadad eller varit väg på semester eller någonting annat. Eller att man bör titta på fler faktorer för att faktiskt kunna göra skillnad på prestation och person.
Mm.
Och det hjälpte mig otroligt mycket.
Ja, det är så lätt att bara stå där och bara tänka sig, varför lyckades jag inte nu? Och klandra sig själv just då i stunden. Jag tror att det är många som lyssnar som känner igen sig, även jag. Alltså, en motgång kan slå så hårt på hela en själv, fast det kanske bara säger, ja men du hade inte ätit mellanmål. Du, eller liksom, det kanske finns faktorer då som gjorde att du inte var den bästa coachen eller bästa, vad det nu är.
Ja. Och det kan jag säga, alltså speciellt under studietiden, jag kommer ihåg det var ett tillfälle det var riktigt illa, att när jag hade prestationsångest, att jag vägrade gå till skolan. Jag satt och grät hemma och min mamma kom fram till mig och frågade liksom, vad var det som hänt? Och då berättade jag att jag hade simmat, vi hade flera prov och då var det en läxa som jag inte hade hunnit plugga tillräckligt mycket på. Och vår lärare var rätt så hård och var liksom, fick du inte MVG på alla läxor så fick du aldrig MVG betyg även om du hade MVG på alla proven. Och då var jag helt förstörd på grund av det, för att jag visste att okej, går jag dit där nu och inte hunnit förbereda mig ordentligt så var det betyget kört. Så att då inser jag liksom efteråt, okej, men detta är inte normalt, jag ska inte behöva hemma för skolan för några sådana saker. Men just då var jag väldigt mycket uppe i att det var jätteviktigt att alltid ha alla rätt och att alltid vara bäst på allting, men det behöver man inte vara.
Nej. Ja, men så då har du jobbat med det här själv och sen har ju du ett företag som heter Happy Performance. Ja. Så jag antar att det är en av delarna i ditt företag.
Ja, till viss del. Jag är ju som sagt utbildad hälsoutvecklare och arbetsmiljöstrateg och pluggat på universitetet i 6 års tid. Och även läst till mig en hel del kurser under det. Jag skulle nu säga att under universitetstiden så lärde du också redan från början att det är inte lika viktigt att alla rätt på proven längre. Du behöver bara ha rätt på proven om du ska vara forskare till exempel. Då behöver du ha VG. Annars räcker det att ha godkänt för att du ska ta det vidare. Man inser rätt så tydligt att du kan inte sitta och plugga lika mycket på allt. För att du hinner inte läsa igenom alla sidor. Du hinner liksom inte lära dig 100% allt. Utan man måste hitta andra strategier. Och i samband med då att jag var elitidrottare och fick tillgång till en mental tränare, så pratade vi väldigt mycket om det. Vilket gjorde att jag kunde släppa väldigt mycket min prestationsförmåga. Att jag kände inte att jag är inte värd sämre om jag inte har alla rätt. Eller om jag inte vinner alltid.
Minns du något han sa eller någon så här uppenbarelse i coachingen som gjorde att du kände just det här, att du var värd någonting?
Just då så vände hon på frågan. Skulle du säga att jag är värd mindre? Att jag inte förtjänar att bli älskad? Att jag inte förtjänar att liksom simma eller vara med i detta laget om jag inte alltid var på topp? Det skulle jag absolut aldrig känna, att hon inte skulle vara värd älskad eller känna på topp. Och det var liksom att hjälpa se det från ett fågelperspektiv, att se det från någon annan. Att inse liksom, jag är inte så hård mot någon annan, varför är jag så hård mot mig själv? Och det gav en väldigt bra reflektion. Och det är någonting som jag har haft med mig väldigt mycket när jag hjälper andra i mitt företagande.
Jag brukar likna, eller istället vända på det på så sätt att skulle du, om de nu har en dotter, skulle du vara likadan mot din dotter eller din son? Eller skulle du tänka de tankarna om när man kommer dit liksom till att bara, va? Nej, hon är ju värdefull hur hon än presterar. Men vi har ändå så svårt att applicera det på oss själva. Och det här är ju en färskvara. Något man måste jobba på ofta. Alltså att det kan komma tillbaka när man minst anar det. Är man trött, hungrig, inte har sovit. Och kan ju prestationsångesten komma krypande.
Jag kan säga att jag jobbar rätt mycket med reflektion. Och det hjälper rätt mycket. Och jag jobbar väldigt mycket med positive psychology. Både att titta tillbaka till tre saker som jag är tacksam över varje dag som har hänt. För det finns alltid någonting att vara tacksam över. Till en bra sak som jag är verkligen nöjd med, som jag har gjort varje dag. Att liksom glädjas om sakerna. För det behöver inte vara att man presterar. Utan det kan vara att man kan vara glad att man har gjort en bra sak för någon annan. Det kan också vara att jag är väldigt glad för att jag fick komma ut och föreläsa för dessa fantastiska människorna. Och kände deras engagemang och kände att jag kunde bidra och skapa liksom meningsfullhet för dem. Att det inte längre behöver vara prestation, utan det handlar ibland om att kunna göra skillnad och kunna bidra till andras lycka och välmående. Så jag har skiftat väldigt mycket tankesätt. Och att jag inte lägger samma energi heller längre. Jag använder mig en hel del av som kontrollcirkeln. Alltså vad jag möjligt kunna påverka och inte kan påverka, och därför vad jag ska lägga energi på. För jag kan bara påverka mig själv, jag kan inte påverka alla de andra. Är det någon som, ska vi säga nu idrotten, som är bättre än mig på någonting eller slår mig på en tävling? Ja, men det kan vara att personen kanske har övat och tränat mer, har mer erfarenhet, eller kanske han är bättre idag än jag idag. Det betyder inte att jag är en sämre människa. Det betyder kanske att om jag vill slå den människan på när jag tävlar eller springer eller vad jag gör, så kanske det är att jag behöver träna mer, jag kanske utvecklas mer, eller så kanske jag behöver se över någonting jag kanske gör annorlunda. Hade jag tillräckligt mycket energi, jag sover tillräckligt mycket, så är jag tillräckligt pigg. För man inser oftast inte hur mycket de sakerna påverkar en. Utan se efter, vad kan jag faktiskt påverka och vad kan jag inte påverka?
Det är jättebra. Det är ofta det som stressar en mest är ju kanske att man stångas med en sak man inte kan påverka. Att det är det som liksom är grunden till en stress. Någonting som hela tiden pågår subtilt, som man liksom försöker trycka bort. Och att liksom vända sig mot det och acceptera den istället.
Det kan ju även vara att man har låg självkänsla och därför söker upp bekräftelsen andra. Det är många som gör det, till exempel när man är yngre speciellt. Man söker kanske bekräftelsen hos en förälder eller hos en kompis eller partner eller lärare eller vad ni kan är. Och tror ibland kanske att man inte förtjänar kärleken och bekräftelsen annars. Och det kan vara för att man märker att man får mer uppmärksamhet då.
Mm.
Eller man kanske inte känner sig sedd annars.
Mm. Om du tittar tillbaka till dig själv när du var liten. Mm. För det pratas ju en hel del om det här med att man inte ska uppmuntra ens barns prestationer. Mm. Känner du att ditt beteende kommer ifrån din barndom?
Delvis, absolut. Jag kan säga att jag jagade väldigt mycket min farfars bekräftelse. Och jag kände att han såg mig betydligt mer när jag presterade bra. Han var som idrottsman och han var... Ja, men han lade mer märke till mig och gav mer uppmärksamhet just då. Så det var nog han jag jagade uppmärksamheten på mest. Och det förändrades nog faktiskt en hel del när han gick bort. För då behövde jag inte jaga den bekräftelse längre. Jag har aldrig känt att mamma har alltid varit jättebra liksom, på att visa uppskattning. Att vi är bra som vi är och att liksom, det viktigaste är att vi jobbar för det vi vill nå. Och kämpar med lite alltid lika värda kärlek och så. Hon har alltid varit fantastisk på det. Men... ja, just där var det nog, det var hans bekräftelse jag nog sökte väldigt mycket.
Mm. Vad var han för idrottsman?
Ja, så det kommer jag ju knappt ihåg. Min morfar var mer egentligen idrottsman än honom. Men han höll på med det med bull och lite friidrott och lite annat. Och det gjorde faktiskt livsstämmer min morfar också. Men ja, han höll med på, jag tror med pensionärssporter.
Ja. Det var hans personlighet du var ute efter. Eller liksom hans kred. Men det kan ju också vara så, för den generationen, nu generaliserar jag, men de var ju lite mer stränga. Kom inte hem med dåliga, eller liksom, det fanns en annan... jag känner att våra föräldrars generation kanske taggat ner något ifrån dem.
Mm.
Ja.
Mm.
Men det är intressant hur det sitter i generna och hur det påverkar genom olika generationer. Men även om man inte haft en sträng förälder ner eller prestation och så kan det ju vara att man tar prestationen hårt inom sig. Alltså att man vill det själv. Och dessutom så är vi nog många som har sett våra föräldrar prestera hårt. Och de behöver inte säga så här, du ska också prestera hårt. Men man tar ju efter det man ser.
Min mamma har alltid liksom varit fantastisk i allt hon gjort. Hon var nästan till ensamstående med oss när vi var små och alltid satt oss i första rum och alltid gjort allting för oss. Och kanske ibland till och med glömt sig själv ibland. Alltid kört runt den på simtävlingar och träningar och fram och tillbaka. Och man undrar egentligen ibland hur roligt det var för henne att sitta på alla simtävlingar och bara sitta och titta på oss. Simma längd efter längd varje helg. Från tidig morgon sen kväll. Men det gjorde hon så gärna. För hon ville stötta oss i det vi ville hålla på med. Och var verkligen en fantastisk mamma när vi växte upp.
Och det är ju underbart. Men ibland så kanske den här gränslösa kärleken. Att man har sett att någon går in för något gränslöst. Gör att man själv sen går in för det gränslöst.
Absolut.
Men, ja, ja. Men prestera. Jag brukar prata om att prestera från hjärtat. Och inte ifrån liksom ditt mind eller hjärnan. Vad tycker du om det då?
Nej, men jag håller med. Det viktigaste är när du kommer till prestation att du gör någonting som är viktigt för dig. Och att det verkligen är betydelsefullt, meningsfullt. För annars är det då liksom bara för saken i sig. Eller är det verkligen för din skull du gör det? Och när du presterar från hjärtat, då tror jag också, ger man då in i det 100%, så tror jag också både att man får mer ut av det. Men jag tror också att man har större chans att faktiskt lyckas med det man vill nå. Jag brukar säga att jag gör ingenting om jag inte känner att det är liksom någonting jag vill till 100%. Då gör jag det med 110%, då gör jag det verkligen från hjärtat och framåt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare,
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
När du jobbar hos företag på, med olika vinklar som du har berättat, vad tycker du... Vad ser du för problem hos företagen när det gäller hälsa, men då i mitt intresse, stress och prestation?
Ja, det ligger ju väldigt mycket stressrelaterad ohälsa. Det är en anledning jag oftast kommer in, och det är oftast att de kanske har en obalans när det kommer till arbetsbelastning och återöppning. Så då sitter jag och ser över egentligen hur ser arbetsmiljöstrategierna ut, hur ser arbetsdagen ut överhuvudtaget, finns det möjlighet för pauser, ser folk till att ta sina pauser, finns det förutsättningar för pauser, för vi har ju olika behov av att ladda batterierna och på olika sätt. Ser vi till att ha rörlighetspaus till exempel som ett sätt att ladda batterierna, finns det möjlighet för att gå in i lugn och ro och sätta sig själv, kan man gå ut och gå och ta en liten promenad för lite frisk luft. Finns det möjlighet att liksom bara gå ifrån eller sätta sig och snacka med en kollega? För det är otroligt viktigt, för att återhämtning som vi alla behöver se till att få varje dag för kontinuerligt beror väldigt mycket på vad det är för typ av person, vilken situation du befinner dig i, men också liksom vilken arbetsuppgift du har gjort. Så att ett typ av återhämtning passar kanske inte för alla, i och med att vi är olika personer och olika preferenser med mera. Men förutom just själva den stressrelaterade ohälsa, så kan jag ibland också säga att det finns en brist eller obefintligt arbetsmiljöarbete. Man jobbar inte med det kvalitativt och kontinuerligt, vilket gör att det blir punktinsatser som oftast inte gör någon skillnad. Och det är till exempel att man bara köper in en föreläsning och hoppas liksom att det ska ge inspiration och sen så att det ska fortsätta vidare. Men fångar man inte upp den här verktygen och inspirationen som man fått, så kommer det liksom bara försvinna ut. Så att då är det bortkastade pengar, skulle jag säga. Så jag försöker ju alltid jobba vidare med de verksamheter vi har. Att till exempel utbilda hälsoinspiratörer som jobbar vidare med just det hälsofrämjande arbetet och coachar dem. Jag jobbar mycket med hälsofrämjande ledarskap, just för att en del ledare är mer chefer. De leder inte, och det genomsyrar oftast hela arbetsplatsen. Att det kanske inte finns en god gemenskap eller en tillåtande kultur eller en feedbackkultur, som också är jätteviktigt för en god och hållbar arbetsmiljö. Så jag skulle säga att det är väl oftast det vanligaste de sakerna.
Vad intressant. Okej, det är att vara ledare eller liksom... är ju ett väldigt vitt begrepp och så. Hur menar du att de tappar sitt ledarskap och blir mer chefer, sätter sig över, eller vad?
Ja, alltså chefskap skulle jag säga, då finns det ett vi och ett ni. Eller vi och dem. Det är liksom ingen helhet. En ledare är med i gemenskapen, men tar stafettpinnen och visar vägen. Medan en chef säger till, du ska göra detta. Men inte själv med i hela grejen, utan det handlar om dem, inte om oss.
Och hur, om du är på ett företag där du ser det och du får möjlighet till att coacha den här ledaren till förändring. Mm. Vad är de största förändrings... Alltså, vad förändrar du då hos den här ledaren?
Alltså, det först handlar det om att försöka få dem medvetna om hur deras ledarskap är och hur det påverkar organisationen och medarbetarna i sig. Och därefter coacha om hur de vill att deras ledarskap ska vara. Vad är det de vill uppnå med sitt ledarskap? Och då gäller det att ge dem verktygen till det. Så att jag har en del ledare som jag har träffat kontinuerligt i flera års tid. Där vi sitter och pratar, där jag så involverar deras arbetsmiljöarbete. Där vi gör insatser lite då och då. Och där jag hjälper dem liksom både släppa taget och delegera vissa uppgifter. Både så att medarbetare får möjlighet att steppa upp och få vara möjlighet att kunna påverka och ta ansvar för att skapa delaktighet och gemenskap. Men också få dem att våga backa och ha tillit till sina medarbetare så att de kan växa. För en del ledare eller chefer har en tendens till att ha ett för stort kontrollbehov och ha en lite misstro till sina medarbetare. Och våra tankar är ju skapande och smittosamma. Så det kommer omedvetet sippra över på medarbetarna och de kommer känna det, vilket gör att de kommer anpassa sitt beteende efter det. Så jag jobbar väldigt mycket också med det, deras tankar och hur de är runt omkring och hur de kommunicerar med sina medarbetare.
Ja, det måste vara jättespännande. Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
När det gäller stress, hur hanterar du stress?
Stress är ju en naturlig del av vår vardag. Och stress är ju någonting som vi alla känner av varje dag. Det är stress som hjälper oss att prestera. Men det är också stress som kan göra att glaset sipprar över. Och det blir svårt att få en balans i vardagen och få saker och ting att hänga ihop. Och det tror jag säkert vi alla råkar ut för var och varannan dag. Men det jag har lärt mig väldigt mycket för att kunna hantera min stress och få en balans idag, det är att framförallt lyssna på min kropp varje dag. Hur mår jag? Att reflektera liksom. Vad behöver jag idag ge mig själv för förutsättningar för att jag ska må bra, för att jag ska orka energi? Kan det vara att men idag har jag sovit dåligt. Då måste jag verkligen se till att jag planerar in mina powernaps. Att jag prioriterar det. Att jag planerar in och går iväg på lunchen och tar en promenad. Att få frisk luft, att få komma ut. Att få möjlighet att kunna ladda mina batterier på det sättet. Jag ser till att försöka prioritera in lite vila och återhämtning mellan varje möte jag har. Så att jag har möjlighet att faktiskt kunna kontrollera det. Och ge mig själv både utrymme om saker och ting skulle sippra över. Men också få möjlighet att liksom kunna ta en bensträcka eller vila däremellan. Vilket också gör att jag har alltid utrymme om saker och ting skulle gå fel. Jag åker alltid typ så här, så jag är en halvtimme ute innan jag ska föreläsa och hålla utbildning. För att många gånger så kanske inte tekniken funkar och det är oftast väldigt stressande. Liksom man står där och ska hålla föreläsning och så vet man att man har en tid efteråt att man ska iväg någonstans. Så då har jag en halvtimme på mig och försöker lista ut det. Och då kan man också liksom lugn och ro liksom landa och förbereda sig, vilket är väldigt skönt. Och sen så är ju framförallt träningen enormt viktig för mig. Med en sån träningsbakgrund som jag har så behöver jag träna för att jag mår bra. Och träning är ju också stressreducerande. För du tränar på att stressa fast på ett bra sätt. Så då kan du också hantera stressen betydligt mycket bättre.
Mm. Precis. Och den här typen av stress som du pratar nu är ju en överkomlig stress som man kan hantera med verktyg så att säga. Och det är ju jättebra att vara medveten, och det låter ju som att du har framförhållning men också reflekterar, och det sa du ju tidigare. Alltså den här, jag tror många människor missar på är reflektion och framförhållning. För om man ger sig först de bästa möjligheterna att man kommer lite tidigare eller har packat ner sakerna kvällen innan, sådana enkla saker, och sen så även då reflekterar över hur det har gått. Så man kan förändra och kanske förändra om det var obekvämt eller att det inte kändes bra, alltså istället för att stångas med det och vecka ut och vecka in här.
Jag kan säga överlag sett så brukar jag alltid rekommendera verksamheter och medarbetare att säga att man reflekterar början av veckan, till exempel vad behöver jag göra denna veckan för att få förutsättningar att må bra. Vad behöver jag för typ av återhämtning? Vad behöver jag göra för liksom att ha någon glädje över lagset i vardagen? Är det typ att gå fika med kollega, eller är det se till att gå och träna och hitta på någonting roligt där, eller gå och käka middag med vänner? Då kan jag göra. Men också slutet av veckan att reflektera också. Men hur har det gått? Har jag mått? Har det gett mig de förutsättningar som jag hoppas? Eller kan förändra eller ändra någonting på veckan efter? Eller kan det vara så till och med att jag ska göra mindre av någonting? För att det kanske inte gav mig det jag behövde. Eller kanske till och med gjorde mig stressad. Var det för mycket att träna så jag kan trycka in 4 träningspass i veckan? Det gav mig mer stress än vad det faktiskt gav. Glädje och välmående. Ja, men då kanske det räcker med 3 pass i veckan då. Eller 2 till och med, och kanske ta en promenad och så istället. Så att absolut, det är jätteviktigt att man bara reflekterar före och efter. För det är också en möjlighet att kunna påverka på ett helt annat sätt.
Och nu, vad ser du fram emot? Vad drömmer du om alltså?
Tänker du allmänt i sig, eller tänker du verksamhet eller hälsa? Eller?
Helt upp. Alltså, bara vad ser du fram emot helt enkelt?
Ja, jag ser fram emot att fortsätta hjälpa fler verksamheter. Jag har hjälpt över 300 verksamheter runt om i. Jag från Stockholm neråt södra Sverige så har jag hjälpt över 300 verksamheter. Och det är otroligt underbart när man ser liksom av Vattus och verksamheter och sett dem. Efter ett år att deras sjukfrånvaro har sjunkit med 15% och folk är mycket gladare och positiva. Det är en helt annan stämning än vad det var innan. Att få fortsätta göra det. Att få fortsätta skapa en mer hållbara samhälle och en hållbara arbetsmiljö för flera. För jag tror att ser vi till och ge varandra förutsättningar att må bra på arbetsplatsen, så får vi också bättre förutsättningar att må bra i övriga livet. Vi spenderar ju faktiskt en större del av tid på arbetsplatsen, och därför är det jätteviktigt att vi mår bra där också. För arbetet påverkar fritid och fritiden påverkar arbetet. Och jag jobbar med det jag drömmer om i dagsläget. Och det är liksom fantastiskt att få möjlighet att göra det man tycker om och verkligen genuint älska. Och så drömmer jag faktiskt om att fortsätta utveckla. Jag har en del produkter, verktyg. Jag har redan utvecklat samtalskortlek, utvecklat några böcker, verktygsböcker. Och jag har lite andra saker också. Tankarna som jag vill utveckla framåt. Så det drömmer jag om att göra. Och förhoppningsvis är klart kanske nästa år. Och sen så
vad är det största motståndet, alltså jag antar att du får sälja in dig själv till företag och att de inte kommer skrikandes efter dig. Vad är det största motståndet att de inte vill att du ska komma?
Du skulle kunna säga, men vi hinner inte just nu.
Nej.
Vi har inte tid just nu, när de inser att de faktiskt att det inte finns något quick fix, att det inte räcker med att vi bara tar föreläsning och sen är det klart. Det kan säga att det är de svåraste grejerna, att minst att de måste vara delaktiga i det här, jobba, och att även ledarna måste bidra. Det finns ju en del arbetsplatser man har varit på där cheferna, som jag kallar dem då, bara, ja, men jag vill att ni gör detta, detta, detta för medarbetarna, för de behöver ha bättre hälsa och de behöver sköta sig och så här. Men de är inte delaktiga själva i några av de insatserna vi gör.
Nej.
Utan det är bara till för medarbetarna. Men de missar då, även om man försöker förtydliga, att ni är den viktigaste delen i ledarskapet. Ni måste vara del av förändringarna. De gör inte som ni säger, de gör som ni gör.
Mm.
Vi är egentligen bara vuxna barn. Så det skulle säga en sak. Och sen är det också oftast, nej, men vi har så mycket kostnader nu. Vi har allt för sjukvård, vi har pressad budget, vi har inte råd. Och då gäller det att försöka visa oss på, men vad de kan spara och faktiskt göra det. Och att de faktiskt får 3 gånger så mycket mer i sparande jämfört med vad de betalar för själva insatsen. Så det gäller ju väldigt mycket att visa siffror på det för att kunna försvara ekonomin.
Men när jag hör att du pratar ju en del inför folk då, när du blir tvungen att hålla de här föreläsningarna. hur känner du inför det? Alltså, gillar du att prata inför folk?
Det har jag inga problem med. Jag gillar att föreläsa och utbilda. Jag får otroligt mycket energi att vara ute hos personer och medarbetare. Och verkligen kunna se dem utvecklas på plats. Att se när de börjar reflektera, när de inser liksom själva empowerment. Att de har möjlighet att kunna påverka mycket mer än de tror.
Mm.
För vi är ju faktiskt en del av varandras arbetsmiljö. Och vi kan därför också alla bidra. Men många har lite fastnat i det här, nej, men allting ligger hos arbetsgivaren, allting, det är bara de som kan förändra och påverka.
Gnällbältet.
Ja, de missar själv att de måste ha möjlighet att kunna påverka. Och att de kan skapa otroligt mycket förändringar med att börja med sitt tankesätt. Och det är väldigt häftigt att se liksom när poletten trillar ner där.
Och börja med tankesätt och börja med nya vanor. Alltså att det går att göra en helt ny arbetsplats. Du kan förändra vad som helst. Och också hur du hanterar den här chefen till exempel. Eller då ledaren.
Att bara se liksom energin i deras ögon. Liksom man verkligen känner hjärnkontoret som bara verkligen sprudlar. Man bara, shit, jag kan göra detta, detta, detta. Att de inte känner sig bundna längre.
Nej.
Utan de märker, okej, men världen min, jag kan göra så otroligt mycket mer saker och förändringar än vad jag trodde först. Därför älskar jag verkligen att vara ute. Jag gillar liksom inte att ha digitala föreläsningar och utbildningar. Jag kan absolut ha det och jag har haft det. Men jag föredrar ute på plats för det gör otroligt mycket större skillnad.
Mm.
Du får ett helt annan kontakt och ett helt annat samtal. Mm. Och det brukar de hålla med om också.
Vad härligt. Men om det är någon som vill komma i kontakt med dig, vad ska de vända sig då?
Ja, de hittar ju mig bland annat på min hemsida, www.happyperformance.se. Och sen har jag också en Instagram där jag delar med mig av en hel del verktyg, lite nya artiklar, information, forskning och en del av det arbete som jag faktiskt gör. Och då hittar de mig som sagt också på snabla Happy Performance. Så får man jättegärna kontakta mig där.
Ja, tack snälla för att du kom hit. Det var verkligen superintressant. Med gemensamma intressen.
Tack så jättemycket för att du fick komma.
Ja.
Tack snälla till dig som lyssnar. Är det så att du tycker om podden, så blir jag inte ledsen om du sprider till andra eller går in på prestationspodden och lämnar en recension. Ha en underbar vecka, så hörs vi nästa vecka. Då är allt som vanligt och jag är tillbaka på Yoga Manna. Och det blir också jättebra. Ha det bra. Hej hej.